Hej, det här är Tobias Henriksson på Tänk om. Nu finns det ett nytt sätt att stötta oss direkt via Acast. Följ länken i avsnittsbeskrivningen eller gå in på supporter.acast.com/tankom. Tack för ditt stöd.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Välkomna till Tänk om, en podcast som granskar konspirationsteorier och myter. Jag heter Tobias Henriksson. Gillar ni den här podden och vill höra mer av mig? Gå i så fall gärna in på patreon.com/tankom och sponsra oss med en summa per avsnitt. Alla bidrag är välkomna, så stort tack för din hjälp. Om ni inte har möjlighet att sponsra får ni gärna dela med det till vänner och bekanta så att fler upptäcker podden. Det kan ni till exempel göra via vår Facebook-sida som finns på facebook.com/tankom.se. I samarbete med Spreadshirt har vi skapat ett antal prylar med vår fina logga på. Dessa kommer att lottas ut i tävlingar framöver, men kan även köpas på shop.spreadshirt.se/tankom. Jag har valt att ta ut en ytterst liten provision på dessa för att hålla priserna nere. Men allt som trycks på beställning blir ändå lite dyrare än om man köper upp ett större lager av sakerna. Logotypen är skapad av Josefin Molén på Molén Media. Samma Josefin som hördes i midsommarspecialen. Och vi ska bara tillägga att när det spelas in så är jag på resande fot uppe i Stockholm. Så om ljudet är lite annorlunda än vad det brukar vara så hoppas jag att ni har överseende med det. Nu sätter vi igång med dagens avsnitt. Det ni hörde nu var lite av den rapportering som kom efter mordet på Olof Palme den 28 februari 1986. Och det här ljudklippet är också intro till just podden Palmemordet som jag gör tillsammans med Dan Hörning. Om ni är intresserade av att veta mer om det mordet, sök på Palmemordet i er poddapp. För idag ska vi ge oss på en teori om Palmemordet som faktiskt väckt en hel del uppmärksamhet, trots att den är helt fantastisk och det inte går att hitta stöd för den i kända fakta. Vi väljer att ta med den här, för det är en väldigt bra historia. Och det anknyter också lite till förra veckans avsnitt om vad som händer när en konspirationsteori får ett större genomslag, trots att den kanske inte är så underbyggd. För tänk om Olof Palme inte alls dog på Sveavägen den där kalla kvällen i februari. Kan det hela ha varit ett fejkat mord för att Palme skulle kunna fly undan en pressad situation? Eller rent av en skamlig sjukdom? Det här låter ganska märkligt, inte sant? Men trots detta är det en teori som väcker mer och mer uppmärksamhet på internet. Främst genom författaren Claes Hedberg som skrivit en bok i ämnet. Jag jobbar som sagt med podden Palmemordet och där brukar vi grotta ner oss i små detaljer och spår på en nivå som är ganska nördig. Men jag ska försöka att göra historien begriplig även för de av er lyssnare som inte har 100% koll på alla turerna. Vi börjar med att konstatera att Palme inte lämnade någon oberörd. Antingen älskade man honom eller hatade man honom. I samband med bland annat ubåtsincidenterna på 80-talet anklagades till och med statsministern för att inte ta hotet på allvar. Och bland andra kommendörkapten Hans von Hofsten menade att Palme var ett hot mot landet och anklagade honom i stort sett för att vara en landsförrädare. Å andra sidan var Palme mycket uppskattad för sitt engagemang för tredje världen och sitt sociala patos. Det gjorde heller inget att han i skarpa ordalag vågade uttrycka sin åsikt kring världens många orättvisor. 1985 och 1986 hade en ny strid blossat upp. Olof Palme läxades upp av Skatteverket efter att inte ha redovisat att hans son Joakim erbjudits en plats på det anrika Harvard University. Skatteverket menade att platsen var en slags ersättning för att Olof hållit en föreläsning där tidigare, medan Olof själv hävdar att det inte fanns något samband. Samma dag som Olof Palme mördades försvann filerna med statsministerns överklagande i ärendet från skattemyndigheterna. På kvällen den 28 februari hade Olof och Lisbeth Palme varit på bio tillsammans med sonen Mårten och hans dåvarande flickvän. Enligt Lisbeth kände sig Olof stel efter föreställningen och ville promenera hem istället för att ta tunnelbanan. Efter att ha skilts från Mårten och hans sällskap promenerade man Sveavägen ner. Vad som sedan hände är till viss del omtvistat och olika vittnen säger olika saker. Men strax innan korsningen med Tunnelgatan, som senare fick namnet Olof Palmes gata, skjuter någon Olof Palme med ett skott i ryggen. Ett andra skott sägs ha snuddat vid Lisbeths rygg, men utan att ge några större skador. Ambulans tillkallades av vittnen och Olof fördes till sjukhus, men hans liv gick inte att rädda. En av världens idag största utredningar tog sin början, och trots över 30 års spaningsarbete är mordet fortfarande olöst. Det har funnits många misstänkta, både enskilda personer och organisationer. Men ingen har kunnat fällas till ansvar för mordet. Bara en person har dessutom prövats i domstol, nämligen Christer Pettersson. Han fälldes i tingsrätten, men friades senare i hovrätten. Så här långt är historien ganska enkel att följa i stora drag. Men det är nu det blir komplicerat. I alla fall för oss som gillar att ha fakta att luta oss emot. För enligt bland andra Claes Hedberg dog alltså inte Palme. Det var en skådespelare som blev skjuten och Palme kunde sedan försvinna in i glömskan. Men vad skulle anledningen till detta ha varit? Enligt Hedberg själv finns det många anledningar. Bland annat att Olof Palme skulle ha en skamlig sjukdom som till exempel AIDS. På ett mycket osmickrande sätt skriver såväl Hedberg som andra skribenter om Palmes påstådda kvinnoaffärer och antyder att han skulle dragit på sig sjukdomen antingen där eller genom en homosexuell relation. En gäst i podden Palmemordet som själv jobbat med utredningen menar till och med att Palme skulle haft en sexuell relation med fixaren och bokförläggaren Ebbe Karlsson och därifrån ådragit sig AIDS. Men vad finns det då för stöd för den här sjukdomsteorin? Som ni säkert redan förstått så är svaret inga som helst. Hedberg lutar sig i sin bok mot att obduktionsprotokollet censurerats innan det släpptes i samband med rättegången mot Christer Pettersson. Utan att kunna lägga fram några bevis för det antydde han att strykningarna kunde dölja sådana här på den tiden skamliga sjukdomar. Men här visar Hedberg tecken på dålig research och fler tillfällen då han gjort det kommer ni att få ta del av senare. För det omaskade obduktionsprotokollet finns nämligen ute på nätet sedan många år tillbaka. Den som kan sägas ha upptäckt det var författaren Gunnar Wall som är en flitig gäst i podden Palmemordet. Så här skriver han om det i sin bok Konspiration Olof Palme. Citat. Under arbetet med den här boken fick jag dock ut hela protokollet. Det gick till på ungefär samma sätt som Sven Anér tidigare fått ut Ormstad-utskriften. Kommentar, nedteckning av frågor till rättsläkare Kari Ormstad med anledning av mordet, slutkommentar. Vi fortsätter citera Gunnar Wall. Jag hittade det helt enkelt på Stockholms stadsarkiv som numera förvarar Stockholms tingsrätts handlingar från rättegången. Det ingick i mappar från Palmemålet som lämnades ut till mig under början av 2015. Om det hade gjorts någon särskild sekretessprövning var det i så fall inget jag blev informerad om. Vi ska strax se en del av det som dolde sig bakom maskningen. Men först vill jag säga att vi bara tar upp det här för att visa att teorin om ett teatermord inte är sann. Vi har den största respekt för anhöriga till offret och till de personer som på olika sätt stod Olof Palme nära. Men för att kunna granska teorin måste vi dyka ner bakom maskningarna och se vad som faktiskt stod i obduktionsprotokollet. Vi ska försöka hålla det så oblodigt som möjligt, men vet du med dig att du har svårt för redovisningar av det här slaget så bör du nog hoppa över de kommande 5-10 minuterna av avsnittet. Författaren Gunnar Wall tog hjälp av en rättsläkare för att tolka protokollet och såg att överstrykningarna bitvis var ganska godtyckliga. Till exempel har en passus om Olof Palmes längd, 175 cm, strukits. Det är såklart märkligt. Det är ju knappast en hemlig uppgift. Nästa strykning gäller meningen måttlig allmän likstelhet. Kroppen känns kylig på händer och fötter. I armhålor och ljumskar förmärkes fortfarande ljumhet. Det här är kanske mer logiskt att stryka ur ett känslomässigt perspektiv. Det blir väldigt påtagligt att Palme är död. Och vissa av de grepp man tog till för att konstatera detta kanske inte behövde komma allmänheten till gagn. Men Gunnar Wall konstaterar ju i sin bok Konspiration Olof Palme att strykningarna är ganska godtyckliga. Till exempel har ju hela punkt 3 som berättar om Palmes hårfärg och längd på håret strukits över. I det fullständiga protokollet finns inget anmärkningsvärt eller upprörande kring den här punkten. På samma sätt fortsätter det sedan. Men finns det då något som talar för att Palme var sjuk eller rent av döende? Nej, inte alls. Det fanns sammanlagt 3 saker som kan vara värda att notera, men ingen av dem handlade om någon allvarlig sjukdom, såsom AIDS. Det första var, citat, ett par gulaktiga förtjockningar, slutcitat, i Palmes hjärna. Detta är helt naturligt för en man i Palmes ålder och påverkar inte tankeförmåga eller liknande på något avsevärt sätt. En helt naturlig åldersförändring enligt den rättsläkare Gunnar Wall pratade med. Dessutom fanns en, citat, pepparkorns stor förkalkning i höger lungrot, slutcitat. Det här kan säkert ses som en sjukdom av vissa, men det visade helt enkelt på att Palme hade tuberkulos som liten, vilket stämmer med fakta i de biografier om statsministern som finns. Till sist hittades spår av en utläkt lätt hjärtinfarkt. Inget av de här fynden utgjorde något hinder för Palmes liv, utan var av gammalt datum och fullt läkta. I sammanfattning säger den rättsläkare som Gunnar Wall pratade med att personen utifrån protokollet var fullt frisk och förmodligen skulle levt när boken skrevs 2015 om han inte blivit skjuten då. För att ytterligare slå hål på myten om att Palme hade en dödlig sjukdom ska vi citera delar av den obduktionsintervju som Marjasin-kommissionen gjorde med bland annat obducent Kari Ormstad. Och här finns faktiskt en kronisk sjukdom. Men att något är kroniskt betyder inte att det är dödligt eller att ens liv påverkas av det i någon högre utsträckning. För att ni ska få en helhetsbild av det här så citerar vi direkt ur utfrågningen. Hans Gunnar Axberger, kommissionen. Det finns några uppgifter i något material som jag har fått ut från en krönikör som inte är Palmespanare och som är väldigt kategorisk. Han påstår att man vet att Olof Palme led av en sjukdom relativt allvarlig. Det är ett mycket kategoriskt påstående som förvånar mig. Har du någon aning om vad som kan ligga bakom det? Kari Ormstad, rättsläkare. Ja, han vårdades för en lindrig men kronisk njuråkomma. Han gick alltså privat hos någon neurolog, njurspecialist, men det var ingen åkomma som skulle göras någonting åt. Det var en åkomma som man höll lite koll på för att se, utvecklar den sig eller gör den det inte. Det kan vara en allvarlig sjukdom om den blommar ut, men om det bara är så där. Visserligen är det på gång, men det händer inte så mycket och njurarnas överkapacitet är ju också minst 10 gånger det man behöver hos en frisk människa. Så han var under kontroll för en kronisk njuråkomma, men det var inte något som behandlades. Men man hade inga planer på att verkställa någon behandling och man väntade sig ingen dramatisk hälsoeffekt av det heller, men ville hålla ett öga på det. Men det är icke något som syns. Hans Gunnar Axberger. Har den åkomman något namn? Kari Ormstad. Någon form av interstitiell nefrit, tror jag. För den här doktorn som hade hand om honom bad att få en kopia av obduktionsprotokollet. Han ville avsluta ärendet i sin akt. Det fick han inte, utan vi gav en kopia av njurbeskrivningen och njurmikrot och tyckte att det var det han hade bruk för och inget annat.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Tora Holst, kommissionen. Och det syntes inte på njurarna alls. Kari Ormstad. Nej, du vet, njurarna hos en man i hans ålder ser inte ut som hos en 20-åring. Så det som sågs, det var lättare degenerativa förändringar. Och med den här sjukdomen skulle det inte synas. Det är väldigt många sjukdomar som har sina symptom och har sitt förlopp. eller kanske till och med medför funktionskonsekvenser, men som inte syns i mikroskopet. Elektriska fel syns inte i mikroskopet och biokemiska fel syns inte heller alltid i mikroskopet. Det är cellstrukturen och vävnadsstrukturen som syns där. Inflammationer syns, tumörer syns, ärrbildningar syns, söndertrasningar syns, men inte sådana subtila grejer. Eller det kan maskeras av de normala åldersförändringarna. Håkan Winberg, kommissionen. Har du någon teori hur det startade? Varför han har han besvär eftersom han går till läkare och blir undersökt och får veta det här? Kari Ormstad. Jag tror kanske att han gick på någon hälsokontroll. Det är en del medelålders herrar som får för sig att de ska göra det. Och ju högre uppsatt herren i fråga är, så går man igenom hela testbatteriet. Vore det inte för att han var den han var, eller han kanske yttrade önskemål om att få en helcheck, som det heter på norska, helkoll, så skulle man kanske aldrig tagit det provet och fått den där diagnosen. Den risken är det att gå på hälsokontroller. Man får diagnoser som man inte borde intressera sig för. Men jag tror det var det. Jag har ingen uppgift om att han skulle ha symptom eller varit oroad av någonting och därför skulle ha besökt läkare. Håkan Winberg. Men det visas i ett blodprov. Kari Ormstad. Ja, det syns i ett blodprov och i urinprov i senare hand då. Så tror jag nog att han hade aningen högt blodtryck, det verkade ju så. När man såg honom i talarstolen, hans sätt att röra sig, hans väsen samt detta lätt förstorade hjärta med hög vänsterkammardominans. Så det stämmer. Hans Ölvebro, spaningsledare. Den här läkaren, jobbade han på Roslagstull? Kari Ormstad. Det gjorde han nog. Ölvebro. Jag tror att det här har ett samband med någon infektionssjukdom som han har fått. Jag tror att det var i Indien som han hade fått någon form av Kari Ormstad. Det kan hända att det har varit början på det. Hans Ölvebro. Inte malaria men någonting. Kari Ormstad. Parasitgrej, ja. Hans Ölvebro. Någon parasit, ja, som han hade fått i sig och gick på behandling för. Ingenting som han led av men behövde undersökning. Kari Ormstad. Det kan också vara början till att han fick diagnosen då, att han gick på kontroll. Det behöver inte ha varit på hälsokontroll. Hans Ölvebro. Det var inte den sista Indienresan i januari då, utan det här är tidigare. Jag tror till och med att han låg intagen på Roslagstull under en period, men det ligger ju flera år tillbaka, före 1986. Kari Ormstad. Det känner jag inte till. Hans Ölvebro. Jag kan inte svara på det, men det ligger liksom inte där i tiden, för det är ju där vi har koncentrerat oss, utan bara konstaterat då att han... Kari Ormstad. Det är en låggradig kronisk njurkomma som inte påverkade hans liv och funktion. Kari Ormstad säger också att de fynd som uppkommit vid obduktionen kan påträffas på i stort sett alla män över 50, om man undantar skottet såklart. Så där har vi slutsatsen från en av dem som var med vid obduktionen. Palme hade visserligen en kronisk njursjukdom, men det var alltså inget som påverkade hans citat liv och funktion, slutcitat, som Kari Ormstad uttrycker det. Och i övrigt hade han en fullt normal kropp, både vid yttre och inre besiktning. Innan vi går vidare ska vi också titta på en teori som kallas Lisbeth-bilden. Det handlar om en bild som togs på en kvinna som troddes vara Lisbeth Palme utanför Sabbatsbergs sjukhus sent på mordnatten. Den kända teorin är att Lisbeth följde med ambulansen. Så hur kunde hon då mycket senare stiga ur en polisbil på samma plats? Hedberg med flera menar att detta talar för att det var en skådespelare som följde med ambulansen och inte den riktiga fru Palme. Och nu börjar det brännas, va? Nej, inte riktigt. För alla seriösa granskare av Palmemordet är överens om att det inte är Lisbeth som syns på bilden. Det mest troliga är istället att det är Mårten Palmes dåvarande flickvän Ingrid även om det finns andra teorier. Lisbeth Palme var alltså, precis som såväl hon som vittnen sagt, inne hos sin make på sjukhuset när den här bilden togs. Men utöver alla de här kalla fakta som presenteras i avsnittet så finns det ju något som för mig utesluter att det skulle vara ett teatermord. Och det är alla de vittnen och förbipasserande som såg mordet. Många av dem såg dessutom att det var just Olof Palme, inte minst Anna och Stefan, som var först framme och gjorde livräddande insatser. Utöver vittnena skulle en konspiration av det här slaget behöva innefatta flera hundra personer, inte minst poliser, sjukvårdare och obducenter. Ändå har inget kommit fram som konkret tyder på att en sådan konspiration förekommit. Men hur kommer det sig då att man tar fram och presenterar en sån här teori? En psykologisk förklaring kan vara att man försöker skapa ett sammanhang i det faktum att Sveriges statsminister sköts ihjäl på öppen gata. Man försöker hitta ett mönster, en förklaring. Men problemet blir ju när man inte kan underbygga teorin med några konkreta bevis. Och just det problemet stöter vi på här. Jag har läst Hedbergs bok två gånger. En gång i researchen för podden Palmemordet och en gång inför det här avsnittet. Då har jag också kollat vilka av hans påståenden som går att styrka i andra källor samt varifrån han har fått sin information. Och en sak kan vi konstatera från början. Claes Hedberg citerar nästan uteslutande källor som ligger hans egen teori nära. Det är som att han har en teori och sedan försöker hitta delar som styrker den, istället för att göra tvärtom och jobba förutsättningslöst. För tro det eller ej, den här teorin hade en viss spridning redan innan Hedbergs bok. Boken som för övrigt heter En oväntad vändning. Dessutom utlovar författaren en storslagen och spännande lösning på mordet, ett ord som man konsekvent sätter inom citationstecken. Och det är såklart inte förbjudet, men det får en ironisk klang när två huvudpelare i boken så snabbt går att motbevisa. Det vill säga bilden på Lisbeth och det dolda obduktionsprotokollet. Jag bestämde mig för att läsa boken med rödpennan i handen. Som exempel hittade jag på bokens första 150 sidor över 30 felaktigheter. Till dessa räknas sakfel, ej angivande av källa, saknade bevis för påståenden och mycket mer. Det är såklart inget som skänker trovärdighetens prägel till boken. Om man jämför med podden Palmemordet som närmar sig 200 avsnitt så har vi haft max 5 sakfel som vi sedan rättat på ungefär 120 timmars sändning. Och jag säger inte det här för att skryta, utan bara för att ni ska få ett hum om vad som är vanligt eller ovanligt i sammanhanget. Så vad kan vi då komma fram till när det gäller teorin om ett teatermord och Claes Hedbergs bok En oväntad vändning? Ja, att teorin om ett teatermord är så krossad den kan bli, det behöver jag väl knappast säga. Det finns inte ett uns av sanning i de teorier som han framför. Och vad som är än värre är att han skapar en väldigt obehaglig situation för de efterlevande. De måste nu inte bara leva med att Palme är död, utan även att han pekas ut som kvinnotjusare, homosexuell, bärare av AIDS och försvunnen istället för död. Som vi pratade om i förra avsnittet kan sådana här konspirationsteorier få konsekvenser för allmänheten. Och så har det blivit här. För även om jag och många andra intresserade gång på gång pekat ut alla felaktigheter och luckor i resonemanget så finns det fortfarande de som tror på teorin. Och ju fler som tror på den, desto fler är det som inte tar till sig de relativt få belagda fakta som vi har om mordet på Olof Palme. Det som jag inte fått svar på än är hur Hedberg undkommit en stämning för förtal av avliden Fast det är klart, i Hedbergs värld dog Palme inte på Sveavägen. Men säg förtal då? För vad ska man egentligen få skriva om en person utan att räknas som kränkande eller rent brottsligt? Om man nödvändigtvis ska läsa den här boken, och jag rekommenderar det inte, så läs den som en humorbok. Då är den inte så illa. Men om man tar den på allvar och granskar fakta, då blir den snabbt ett ganska löjeväckande verk. Nu är det dags att avrunda dagens avsnitt, och det gör vi som vanligt med att fråga vad ni tycker om det här avsnittet. Gå in på facebook.com/tankom.se eller sök på Tänk om i Facebook-appen och kommentera dagens avsnitt. Tror ni att Palme överlevde den 28 februari 1986? Eller tror ni att det föreligger tillräcklig fakta för att konstatera att han faktiskt dog? Gå gärna in och skriv av er. Ni kan också följa oss på Instagram, där vi finns under företagsnamnet PRS Media. Ett ord, små bokstäver. Och som jag sagt innan, den här podden överlever med hjälp av reklamintäkter och donationer. Så om du har möjlighet får du gärna stötta podden via patreon.com/tankom. Alltså patreon.com/tankom. Där kan du ge oss en summa som vi får per publicerat avsnitt. Om man hellre vill donera via Swish så går det också bra. Kontakta mig i så fall i ett privat meddelande på Facebook för att få numret. Och om du känner till något företag som vill vara sponsor till våra avsnitt, kontakta mig så vidarebefordrar jag er till Acast, som har hand om den formen av avtal. Källor till det här avsnittet hittar du som vanligt i avsnittsbeskrivningen. Låten i vårt intro och outro heter Life Decisions och görs av Remember the Future. Som ni har märkt har det inte varit någon bakgrundsmusik eller ljudeffekter som det brukar vara. Och det beror på att Acast har sagt upp sitt samarbete med Epidemic Sound, som brukade leverera den här formen av bakgrundsmusik till oss. Vi jobbar på en lösning som inte kostar allt för mycket, men som samtidigt kan berika avsnitten med bakgrundsmusik. Vi vill också tacka Acast för att de distribuerar den här podden. Men framför allt ett stort tack för att ni lyssnar på Tänk om.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.